Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag har ju tränat hela mitt liv, hela mitt vuxna liv för det här kriget. Det var bara att det var fel blågula flagg. Men det var ändå ett folk som behövde min hjälp. Ett folk som blev utsatt för folkmord. Ett folk som kommer få sin demokrati tagen ifrån sig. Som kommer bli erövrade och behandlade som ett slavfolk i princip.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Jag är Cyril Hellman. Om det ekar lite så sitter jag i lobbyn på Hotel Intercontinental i Ukraina den 23 november som precis har blivit under attack igen från ryssarna och bombas. Och jag lämnar stan om en timme. Jag har möjlighet och pengar för att göra. Jag är här i Ukraina för att fortsättning på min bok, reportagebok En resa genom krigets Ukraina som finns hos alla bokhandlare och även som ljudbok i inläsning av Alexander Salzberger. Jag kommer göra en uppföljare som släpps nästa år förhoppningsvis. Resa genom krigets Ukraina del 2. Först och främst vill jag nu tipsa om kursen 21 dagar som är en online-kurs med skådespelaren Drago Mir Gago Mirsik. Mest känns kanske från vår vän Jens Lapidus biofilmer i Snabba Casher. I den här online-kursen så har han 21 delmoment, ger praktiska tips och livsråd utifrån hans minst sagt innehållsrika liv. Det är värt att kolla in och gå då in till 21days.se. Ni stavas 21 med siffrorna 21days.se. Och vi kan exklusivt erbjuda er 15% rabatt om ni använder rabattkoden INSPIRATION med stora bokstäver. Jag kan säga att den här kursen har verkligen hjälpt mig mycket för att kunna slappna av och varva ner när man ständigt är på gång och särskilt när jag är på resa och så. Som nu. Så passa på 21days.se. Det här är en no-brainer. Jag vill också tipsa om vår öl Olut som bara gör succé efter succé. Mer nu finns den, förutom att den finns på alla systembolag i mina gamla barnhoods, Enskede. Och där kan man göra som Kendrick Lamar, Obamas favoritrappare, gå in på Globen och köpa en back bira. Det finns också i det som barndomen var ens fiendeland, Södermalm. Och det beror på att vi har en deal med gamla Enskede Bryg. Det är de som brygger den här ölen som jag och Stig har tagit fram tillsammans med dem. Ölen går att köpa på richfenix.se, Rosa Drömmar på Kungsholmen. Rich Phoenix är alltså nya Rich på Södermalm. Den går också att köpa på Combo Vinbar i en annan del av en annat gammalt hoods, Vasastan. Den går också att köpa på, i mina nuvarande hoods, Kungsholmen på Rosa Drömmar då och Rådhusbaren. Samt glöm inte Söders bästa hak, Baba Jan. Ja, förutom det sista jag vill påminna om. På fokus.se har också Stig skrivit en fin dödsruna över hans och min vän Per Landin. På fokus.se kan man också läsa mina senaste intervjuer med vårt nuvarande viceordförande i justitieutskott. Erdelan som är aktuell med en ny bok, ett porträtt av min bästa väninna Johanna Ryttel från Berlin och en intervju med själva Claes Östergren på Berlin. Ja, okej. Det som nu kommer här, det är inte något med mig och Stig. Vi kommer med något som, det här är vårt 100 avsnitt, men nästa får heta 100,5. Där är Stig och jag med och det är inspelat för 3-4 veckor sedan. Men nu har vi gjort en rokad, så nu kommer den här. Och det är en intervju som jag gjorde förrgår med en svensk som med risk för sitt eget liv åkte hit till Ukraina för att arbeta som sjukvårdare och soldat. Lyssna och dela gärna det här. Adda honom också på Instagram, okänd soldat. Okant soldat tror jag stavas.
Ni är flera svenskar här som...
Ja, det har ju varit... det var en hel del svenskar som anmälde sig till ambassaden i början. Jag tror vi var 400 stycken på ambassaden. Oj, som hade anmält oss. Ja. Det var ju efter att Zelensky bad om frivilliga. Så blev man tillsagd att gå till ambassaden. Och sagt 400 ungefär svenskar gick till ambassaden i Stockholm. Och sa jag är redo att komma ner.
Ja, det kommer jag ihåg. Det var det. Mm. Jag hade ingen aning om det var så många.
Nej, det var ganska många. Och då blev en av de första utsedd till någon form av koordinator. För ambassaden hade ju inte möjlighet att gå igenom folk, intervjua folk, organisera folk. Det är ju en liten ambassad i Stockholm med ett kontor på Lidingö. Liksom. De hade inte den militära expertisen eller möjligheten att lösa det. Så de utsåg en samordnare som skulle samordna. Men det gick så där. Den här killen, heter han Alexander tror jag, han skulle organisera ett frivilligt kompani. Ett kompani är ungefär 100 soldater. Det kändes ju görbart eftersom vi hade ett urval på 400 och väldigt många som hade gjort värnplikten. Men
du har också militärutbildning?
Ja, över 10 år i Försvarsmakten som anställd.
Vad sa du?
Över 10 år i Försvarsmakten som anställd.
Ja. Och idag är du anställd eller inte anställd?
Jag var tvungen att säga upp mig för att komma hit. Jag var väldigt öppen med Försvarsmakten. Jag studerade på Karlberg för att bli officerare när kriget började. Så jag hoppade av och sa upp mig. Och,
Var det något problem, sa de, att liksom, du aldrig välkommen tillbaka? Eller?
Det är högst oklart. Högst oklart. Det är... För det, när jag lämnade så kändes det osannolikt att jag någonsin skulle få komma tillbaka. Vilket jag tyckte var ganska synd för att det är hela min karriär och hela mitt liv. Liksom. Jag älskar ju försvaret.
Hur gammal är du?
Så jag jobbar 12 år i försvaret i vuxen ålder. Det är nästan allt jag har gjort. Jag har försökt bli civil men jag har alltid kommit tillbaka. För det. I alla fall, så jag var soldat i ungefär 10 år. Då. Eller ja, soldat och gruppchef. Och så. Ibland annat amfibiekåren, så gamla KA. Och sen började kroppen komma ifatt mig. Man kan inte vara soldat eller något som helst. Så då skulle jag då bli officer, tänkte jag. Så att man får vila kroppen men ändå vara kvar i firman, så att säga. Och jag var hälften igenom utbildningen när kriget började och jag då såg ut mig och hoppade av. Och det lät ganska dystert i början. För att till exempel så beviljade de mig en mängd studieuppehåll på skolan utan jag var tvungen att hoppa av. Utan deras... liksom. Godkännande. Eller deras välsignelse, så att säga. Så jag är inte garanterad att få komma tillbaka dit och börja studera igen. Det kan de bara besluta själva. Och Försvarsmakten var väldigt, väldigt förtegna om det. För det som kommer ske när jag kommer hem är att jag måste genomgå en säkerhetsprövning. Och det är ju någonting man måste göra innan man börjar jobba, innan värnplikten, innan någonting. Så kollar de upp en och bedömer om man är ett säkerhetshot då. Och det kommer jag få göra. Och
typ Säpo.
Precis, de kör en i alla register och liksom har en säkerhetsintervju och så här. Och det är osäkert om jag kommer klara den. Och det är ingen som kan berätta för mig om jag kommer klara den eller vad chansen är. För att kriterierna är ju hemliga. Så att ingen kan liksom, komma förbi systemet. Eller.
För att du har varit här med andra soldater.
Precis, det är ju frågan. Vilka har jag samarbetat med här? Har det varit skumma individer? Har det varit brottslingar? Är det högernationella? Är jag lojal till Ukraina istället för till Sverige till exempel? Kan jag vara en fråga. Och det är ingen som kan svara på det. Men principiellt så är jag mer än välkommen tillbaka. Men ingen kan säga till mig om säkerprövningen kommer lyckas eller inte. Jag får vänta och se. Jag har ju full förståelse för säkerprövningssystemet. Det är ju inte så att jag... Det hade varit bittert om jag inte fick komma tillbaka. Men jag
det
förstår
finns ju. En chans.
Det finns en chans att jag får komma tillbaka. Jag hoppas på det. Men om jag inte får det så... Jag förstår varför. Det hade varit synd, men vad ska man göra? Och ja, sagt, halvvägs genom studierna började kriget. Och
vad var det då som fick du? Vill du ut i krig? Eller vill...
Nej, jag vill absolut inte ut i krig. Krig suger ju. Det är ju skittråkigt. Liksom. Det är ju, man sitter i en källare och är skittråkigt 90% av tiden och blir bombad och äter dålig mat. Liksom. Det är, det är inte alls roligt. Utan det var mest för att... Vad ska man säga? Det kändes som att det var moraliskt rätt sak att göra. Zelensky gick ut och sa vi behöver hjälp. Min far vet ju såklart att jag är här och han vill ju inte att jag ska vara här såklart. Han vill ju inte att jag ska dö. Liksom. Så. Han lärde mig väldigt tidigt hur viktig etik och moral är. Hur viktigt det är att du ska vara nöjd med dig själv när du går och lägger dig. Att du ska göra det du tycker är rätt. Och så länge du gör det så... Så han har alltid tyckt det väldigt mycket, att så länge jag gör det jag tycker är rätt så borde jag vara nöjd med livet. Och det var det som fick mig åka hit också, att jag hörde att kriget började. Jag hörde vädjan från Zelensky att utländska volontärer skulle komma. Och då var jag som sagt på en fältövning ute i Norrland. Och jag satt och tänkte att gör jag det här så kommer jag kanske sänka min karriär. Allt jag har jobbat för hela mitt liv, allt jag vill göra i mitt liv kan komma att försvinna. Jag kanske dör, men det är liksom ingen... Dör jag så dör jag, vad ska man göra liksom? Det kommer ju inte drabba mig så att säga, jag är ju död. Men om jag överlever och kommer hem så kanske min karriär är borta, min framtid är borta. Kanske jag måste omskola mig, börja med någonting jag inte vill göra egentligen. Så jag var lite osäker där i en stund, att ska jag verkligen ge upp allt för det här? Och den tanken som fick mig att bestämma mig, det var att jag tänkte att när jag är 70 år och sitter på ålderdomshemmet med dåligt knä liksom, och jag tänker tillbaka till mitt liv, kommer jag ångra mig? Kommer jag kunna vara stolt över min egna handling? Kommer jag kunna se på mig själv som yngre och säga att jag tyckte jag gjorde rätt, jag kan vara nöjd med min insats i livet, jag har gjort det jag kunde? Och då kommer jag fram till att väljer jag karriären framför att rädda människoliv, då är jag inte den människan jag trodde att jag var. Då är jag inte den människan jag vill vara. Då är jag en helt annan person som jag inte vill vara. Så att det är det han lärde mig. Att du ska göra det du tycker är rätt, oavsett vad priset är. Du ska känna att du har gjort det du tyckte var viktigast när du går och lägger dig. Och när du dör, när du ligger på dödsbädden och är gammal, tänk tillbaka på ditt liv. Då ska du vara nöjd. Då ska du känna att jag gjorde det som jag borde ha gjort. Jag gjorde det som var rätt och riktigt. Och jag har inga ångrar kvar i livet. Och det var hela anledningen som drev mig hit. Liksom. Att jag vill inte ångra mig. Jag vill inte känna att jag kunde ha gjort mer. Och jag har tränat i 10 år på att försvara ett demokratiskt land mot rysk aggression. Mm. För att bevara demokrati, frihet och strid under blå.
För ni hade det också under din ungdom som jag hade.
Ja,
det var de som var fienden. Ja,
absolut, absolut. Det är ju uttalat. Ryssland är ju jättearga på Sverige för att vår militär om och om igen säger att det är Ryssland som är fienden. De blir ju jättestötta av detta.
Ja, men det är ju vårt enda hot.
Ja, men det är ju det. Vem annars? Liksom, skulle Litauen komma och invadera? Det är ju helt orealistiskt. Det är inte Papua Nya Guinea liksom, som vi fruktar. Nej, men så... Jag har ju tränat hela mitt liv, hela mitt vuxna liv för det här kriget. Det var bara att det var fel blågula flagg. Men det var ändå ett folk som behövde min hjälp. Ett folk som blev utsatt för folkmord. Ett folk som kommer få sin demokrati tagen ifrån sig. Som kommer bli erövrade och behandlade som ett slavfolk i princip. För vi har ju sett vad Ryssland gjorde i Tjetjenien. Hur de har behandlat Georgien till exempel. Hur de har betett sig i de ockuperade områdena. Det är ju ingen som tvekar på att det kommer vara otroligt dåligt för det ukrainska folket om de blir erövrade.
Ja, du förstod det, men drog det ner innan det kom fram? Jag själv var i Butcha när det kom fram, eller 2 dagar innan. Ja. Men drog du ner innan Butcha att visste detta, att hur de betett sig? Att det liksom, för krig har ju vissa krigslagar som inte fälls här.
Ja, nej, men jag var ganska säker på att det skulle bli så, som sagt. Liksom bara hur de betedde sig i Tjetjenien berättar ju allting om hur deras liksom människovärde är, hur de ser på folk i allmänhet. Jag var ute på en fältövning när kriget började. Vi var uppe i Norrland och bodde i någon jävla stugor och var ute och tittade i terrängen när kriget började. Så kanske under 4-5 dagar efter kriget började så kom vi hem till skolan i Stockholm. Och där gick jag till min plutonchef då och sa att jag funderar på att dra ner till Ukraina. Hur är reglerna kring det? Själva juridiken. Eftersom jag är anställd soldat och studerar till officer. Det tog några dagar för det. Och sen åkte jag ner den 13, kanske 12-13 mars.
Men vad sa de då? Det var inget så här... Dra åt helvete, du är inget byggat.
Nej, precis. De var väldigt neutrala. Väldigt, väldigt korrekta och neutrala. Och okay, de sa så här, du måste säga upp dig, annars är det olagligt. Du måste sluta på skolan. Men vi lägger ingen värdering i det. De sa det rätt ut. Vi lägger ingen värdering i det här, men så här är reglerna.
Uh-huh.
Och
jag fick... mycket väl gillar.
Det var nog många som sympatiserade. Jag har ju många... Jag är aktiv på sociala medier som du har sett. Det är så du hittade mig. Och många av mina följare är ju militärer. Och de känner ju som jag för det här kriget. Att det här är rätt krig. Det är moraliskt rätt sak att göra. Det är det här vi har övat för. Men av många olika anledningar kan de inte hjälpa till. Alltså fysiskt som jag. De har familj. De har liksom åtaganden. De har lån. Jag var lite i en unik position att jag inte hade familj. Och att jag pluggade. Jag kunde liksom bara sticka. Så jag tror nog att det var många som sympatiserade. Men de var väldigt korrekta. Och var väldigt formella. Mm. Men jag fick ändå lite hjälp på vägen. För att jag hade ju 3 månaders uppsägningstid. Men vi kom överens om uppsägning med omedelbar verkan. Så jag fick skriva på lite papper. Lämna in alla mina prylar. Och jag åkte in om en vecka.
Okej. Du hade du funderat på att åka till krig tidigare? Vi hade ju IS.
Jag funderade på det. Jag funderade på det med kurderna. Med kurderna och IS. Men ja, det kändes som en mycket mer komplicerad situation. Det är liksom, vad hade det juridiskt varit? Hur hade det funkat? Det känns bara mer komplicerat. Liksom, vem hade åkt ner och hjälpt? Hur hade det funkat? Hur?
Det var politiskt vänster. De hade redan annars sidan sitt högerstöd från USA.
Ja, det var en så komplicerad situation. Så jag funderade på det, men jag bestämde mig för att inte åka då. Mycket för komplikationerna för mitt jobb i Försvarsmakten. De har ju samröre med terrorklassade organisationer till exempel. Så att det hade varit mycket mer komplicerat. Men här kom det upp svart på vitt. Liksom. Här är det en stat i Europa som begär hjälp.
En stat som... Ett land mellan Sverige och...
Ett land som vi redan hjälper militärt. Sverige har ju varit här utbildat ukrainska specialstyrkor och militärer i många år.
Det är redan innan.
Redan
inom 2014 också.
Nej. Precis, så har vi varit här utbildat. Så att här var det en tydlig politisk allierad, en stat som begärde hjälp. Liksom en mycket enklare förpackning att svälja, så att säga.
Okej, sen när kom du hit då? När kom du hit?
Ja, ska vi säga. Jag tror jag tog flyget ner den 13, tror jag, mars.
Det känns ju som ennestan.
För att
till Krakow då.
Precis, det var lite komplikationer. För först skulle jag flyga med det här svenska frivilligkompaniet som vi pratade om. För de försökte organisera så att folk skulle åka iväg då. Och då sa ukrainska ambassaden att de skulle chartra ett plan till oss ner till Polen. Och sen buss över gränsen. Vi skulle slippa tullen, slippa allting. Och sen blev vi inskrivna i frivilliga internationella legioner då.
Redan vid gränsen på dem
också. De skulle köra oss till basen utanför Lviv då. Och de sa att vi har 25 platser på planet vi kan chartra. Om ni är minst 12 så är det värt pengarna. Vi var 4 stycken som anmälde oss av 400 som frivilliga att åka ner direkt. Så planet blev aldrig av. Det hände inte.
Så 400, var ni 4 som
var villiga att åka ner?
Som villiga eller att de andra utkallades? Nej,
nej
att de
andra vi var 400 som hade frivilliga märkt oss.
Det var bara 4 kvar.
Det var 4 som sa, okej, jag kan åka nu. Jag är redo. Precis, så att det var många som sa, men kanske, hur ser kontraktet ut? Liksom, vad är detaljerna? Jag får se. Liksom, så här. Som hade anmält sig som intresserade, men sen när det kom till kritan så var de väldigt, väldigt motvilliga.
Lönen är väl inte den högsta, kan jag tänka mig.
Vad är den? 15 000 i bakre läge och 30 på fronten, tror jag. Ja, men i alla fall, så det var 4 personer som anmälde sig att de var villiga att åka av 400. Så jag åkte själv. Med några andra som jag hade fått kontakt med genom det här frivillig koordinatorn då. Så vi åkte ner.
En fråga bara. Vem betalar lönen? Är det från ukrainska staten då?
Om man är med i legionen så är det. Men jag är inte med i legionen så jag får ingen lön.
Okay.
Jag är med i det som kallas ukrainska frivilligarmén. Kallas det. Det är en hel frivillig organisation. Man får ingen lön. Alla arbetar på volontärbasis. Men i alla fall. Så vi åkte ner då till Ukraina, eller vad säger jag, till Krakow, den 13, tror jag. Jag tror det var den 12-13 månader. Sov där. två nätter tror jag. För jag försökte organisera ihop det med de här resten av svenskarna. Men det gick inte. Det hände liksom ingenting. Sen begav vi oss till Lviv.
Resten av svenskarna? Alltså,
genom den här koordinatorn som jag nämnde. Det var ju en koordinator som hade satt ihop att det skulle bli en helt svensk kompani som skulle ner. Vi försökte styra ihop med dem.
Mötte ni honom i Krakow?
Nej, han kom aldrig ens ner.
Han kom aldrig ens
ner? Nej, han satt i Sverige.
Men hur många svenskar var ni i Krakow då?
Vi var... Ska vi se, det var... Tre svenska medborgare, förutom jag. Och så var det en kanadensisk medborgare som bodde i Sverige.
Uh-huh.
Så vi var totalt
fyra
då. Uh-huh. Ja, fem med kanadensaren då.
Men alla, det var ingen som backade ut på det planen. Alla
Nej. Vi hade ju släppt allting. Vi var tre stycken som hade sagt upp oss i Försvarsmakten. En som hade sagt upp sig från, eller ja, de andra två hade sagt upp sig från sina civila jobb. Så att alla var, vi hade inget val. Vi liksom, vad skulle vi göra, åka hem och be om jobbet igen liksom.
Men nu fick du pengar då? Fick du Swish? Eller du kanske hade besparingen? Privat fråga, men ändå. Eller fick ni donationer och sånt?
Jag hade ganska tur med att jag hade... jag hade ett Instagram-konto sen innan. Det som du hittade mig på. Men innan krig... Jag har haft det sen 2013, kanske 14, något sånt. Det Instagram-kontot. Och innan kriget så var det... ett anonymt konto där jag delade mina tankar och observationer och liksom dråpliga tillfällen från militären. Jag skapade det för att alla bilder man såg på militären var jättekola bilder med cool utrustning och coola poser och så här liksom. Och jag tyckte det var inte så representativt för vårt faktiska arbete. Det var inte bara coola bilder och liksom så här coola poser och skjuta kulsprutor hela tiden, utan vi höll på med en hel del tråkig jävla skit helt enkelt. Och en del rolig skit och en del cool skit. Vilket gjorde så att jag hade inte många följare. Jag hade väl kanske 900 innan jag åkte till Ukraina och sånt. Men jag var ändå... Folk kände till mig i liksom Försvarsmakten. På grund av det så hade jag en liten följarskara på 900 personer ungefär. Så att de hjälpte mig att finansiera det första. Och sen växte jag därifrån.
Jag fattar. Så ditt konto växte också.
Ja, precis. När jag åkte till Ukraina då så hade jag turen att ett ganska stort Instagram-konto med 10 000 följare följde mig sen innan. Som handlade om militära saker. Och när han började dela mig så fick Lars Wildräng upp ögonen för mig. Det vet du säkert vem. Och då började han dela mina saker. Och sen,
spred sig.
Precis, växer sig därifrån. Och... Ja, vad var vi i historien? Jo, sagt.
Så det finansierade
jag. Precis, så jag var... Det finansierade lite med mina egna pengar och lite med donationer då. Så vi kom till Krakow den 13 tror jag det var. Stannade där i kanske två nätter. Sen åkte vi till Lviv. Och vi kom till Lviv precis efter att den här roboten hade träffat. Och då var det väldigt mycket snack om vad som egentligen skulle hända med internationella legionen. Det var väldigt mycket snack då om att Ukraina var lite rädda för att sätta in frivilliga legionen i strid. För att de hade satt in några direkt utan utbildning. Och det hade varit jättemycket förluster. Otroliga förluster. För att tränar man inte tillsammans, så även om soldater är jätteduktiga individuellt, så måste man träna tillsammans så att man blir en enhet. Så att alla pratar samma taktiska språk. Och sen var det väldigt många som hade gått med som inte hade militär bakgrund heller. Som folk som kom dit för krigsturister liksom. Och sen blev de träffade av ett robotanfall. Och då började de snacka om att de kanske skulle ha legionen till att bemanna checkpoints liksom i västra Ukraina för att befria ukrainska soldater så att de kunde åka till fronten. Och då snackade jag och svenskarna och sa att vi kommer ju inte till Ukraina för att stå vid en checkpoint i två år. Liksom. Det var inte därför jag såg upp mig och sköt min karriär i sank. Liksom. Så vi tittade oss runt för lite andra saker. Vi var kanske i Lviv 2-3 nätter och sånt. Och sen fick vi ny som Hospitallers, där jag är idag då.
Vad heter det?
Hospitallers.
Är det en stad eller?
Nej, Hospitallers är en frivillig bataljon i frivilliga armén.
Med... ni från väst eller vi från väst eller?
Nej, det är mest ukrainare faktiskt.
Ukraina.
Ja, de har varit aktiva sedan 2014.
Men varför ukrainare inte mer än vanliga? Varför de är ju en frivillig?
Det finns jättemånga anledningar. Men det är väldigt många personer som är med i hospitaler som som är undantagna mobilisering till exempel. Det är läkare, det är sjuksyror, det är ambulanspersonal. Det är folk som inte hade behövt göra värnplikt eller inte hade behövt mobiliseras. De har ju till exempel lagar om att om du är högutbildad så behöver du inte göra värnplikt till exempel. Och så.
Ja, precis. Att vill hända det då, om du är läkare och så. Ja.
Precis. Ja. Så att det är en massa sådana människor som är med som inte behöver göra någon form av tjänst. Men de vill ändå hjälpa till. Men de har kanske familj, de måste ta hand om. Till exempel i mitt första ambulanslag då så var det... Läkaren var inte läkaren. Han var på sista terminen i läkarprogrammet i mars.
Mm.
Och så ja, slutade han plugga för att hjälpa till. Den andra sjukvårdaren förutom jag, hon var ambulanssjukvårdare från Kiev.
Mm.
Vår förare, han var Donbass-ukrainare, rysktalande. Hade inte sett sitt hem sedan 2013. Eller sin familj, för att de var på fel sida gränsen. Så han hade slagit sedan dess. Och vårt närskydd, alltså personen med vapnet som skyddade oss. Hans familj var han hade flytt till Kanada 2014 med sin familj. Mm. Och så jobbade han ungefär ett halvår i Kanada för att betala räkningarna. Så åkte han hit för att slåss. Och så åkte han hem för att betala räkningarna och så åkte han hit för att slåss.
Mm.
Och de föraren och närskyddet...
Hade han varit här som 2014?
Alltså in och ut. Fram och tillbaka. Mm. Så han åkte hem till Kanada och jobbade.
Mm. Mm.
Bara för att kunna betala räkningen. Ungefär ett halvår som... Och han var någon form av betongarbetare, cementläggare eller något sånt. När han var 50 någonting.
Mm.
Och så åkte han hit för att kriga när han hade pengar. Tills pengarna tog slut. Sen åkte han hem till Kanada och jobbade. Så det var massor av sådana människor som hade kunnat undvika kriget. Men som kände att jag måste göra någonting. Men jag kan inte riktigt gå med i armén. För jag har liksom allt det andra. Jag är liksom läkare på någon mottagning, eller jag har ett jobb, eller jag har liksom allt det här, jag har en familj utomlands.
Mm.
Och det är de allra flesta som är med i bataljonen, det är ukrainare.
Okej, vad händer då när ni är i mars? Kommer det här?
Jag har sagt, vi var i Lviv då i början, och då hörde vi det här att
bomben.
Ja, precis, det har smält en bomb, de kommer ha en jättelång utbildningstid på 3 månader för alla utlänningar. Och man kanske inte ens får åka och strida. Man kanske måste vara i Västerukraina och vakta en checkpoint i Lviv. Och som sagt så kände vi att det var inte riktigt det vi liksom förstörde våra professionella yrkesliv för.
Mm.
Så vi hör oss lite för och får då reda på att det finns en organisation som heter Hospitalers.
Mm.
Som håller på med ambulansarbete på fronten. Och av oss 5 så var 3 stycken sjukvårdare. Så det var perfekt. Så vi hör att de finns och så åker vi till Kiev, tar tåget dit.
Mm.
Vi kommer fram den 20.
Tog ni som är nattåget också?
Nej. Ah. Vi kom fram typ 22 efter kronförbudet, så vi fick sova på tågstationen. Det var ju spännande, för då fick man ju åka södra vägen. För att den västra vägen där tåget egentligen ska gå, där stred de.
Okay.
Så vi kom in, smög in södra
det
vägen.
Det har jag inte ens fattat. Jag kanske också åkte söder eller västra. Det är så alltså.
Ja, om du åkte medan de fortfarande stred så åkte du södra. För egentligen så går ju vägen och tåget från Rivne går ju från väster.
Det var därför jag gick snabbare den här gången.
Precis.
Då åkte jag medan de stred. Då åkte den södra.
Precis. Och allting nedsläckt.
Ja, jag fick inte upp på telefonen.
Ja, nej. Så vi kom fram dit den 19 och den 20 så kom vi till Hospitalers och sa att vi är färdigutbildade militärer, alla vi 5. Vi kan strida, vi kan sjukvårda, vi kan vad fan ni vill. Och den 21 så åkte jag ut och var med i motanfallet i Irpin. När de började trycka ut.
Vad gjorde du då?
Jag var sjukvårdare. Så vi åkte ut med vår ambulans och så bemannade vi någonting som heter en bataljonsförbandsplats. Det är som ett akutrum kan man säga.
Mm.
Det är någonstans där man tar folk som håller på att dö och så stabiliserar man dem så att de inte håller på att dö. Sen tar man dem till sjukhus.
Mm. Var det du hade tänkt att du inte är beredd att skjuta utan du vill köra mer logistiken?
Jag var redo att göra vad som helst egentligen, men eftersom jag är sjukvårdare från svenska försvarsmakten och jag har en ganska avancerad sjukvårdsutbildning.
Det är där du gjorde bäst, kände du.
Precis, och jag har också jobbat på akutmottagning civilt i Sverige i några år på deltid. Eller ja, deltid, jag jobbar 150%, men det var inte mitt huvudjobb. Så att jag hade alltid misstanken att Det är det som kommer behövas. Jag kan strida som skyddssoldat, jag är en bra spaningssoldat. Men sjukvård, det är så väldigt få som kan sjukvård. Mm. Man är aldrig nog sjukvårdare. Så 21 var ute på fronten. I Irpin och med i
uppfallet. Och hur var det då?
Oj, ja, det var... Det är svårt att förklara. Det var ju något helt nytt. Men samtidigt så var det ju... Det var precis som min utbildning hade förberett mig för. Jag kom dit och första natten så blev jag utsatt för ett raketanfall. Raketartilleri. Alltså massa raketer bara bom, bom, bom. Men jag kände direkt hur min utbildning tog tag i det.
Mm.
Så att det känns konstigt att säga, men det var betryggande på ett sätt. Jag blev beskjuten första natten och jag kände att allt jag hade lärt mig, det kickade in.
Mm.
Liksom så här, ja men jag kan det här. Jag vet precis vad jag ska göra nu. På med kängorna, på med kroppsskyddet, ner i skyddsrummet, liksom, ta mitt vapen. Sen blev vi påskjutna några dagar senare. Det var samma sak där. Ja, jag vet precis vad jag ska göra. För att jag har hållit på med det här i 12 år liksom. I Irpin när jag kom hit så var det artilleri varje dag också.
Ganska mycket. Vi menar vi bomber, smäller och...
Precis. I Irpin så var det mest raketartilleri. Ja, som sagt, raketer som skjuts från en jävla flakbil liksom någonstans och exploderar överallt. Det var ganska vanligt där. Raketer behöver man inte vara... Ja, de försöker träffa bakom linjen för att slå ut sjukvårdare, logistik, ledning och alla de här viktiga människorna som sitter precis bakom. Men man behöver inte vara så rädd för raketer till
egentligen. Vilket är emot krigslagar?
Att döda sjukvårdare är emot krigslagar. Det är det, absolut. Men så där var det väldigt mycket raketartilleri. För det är det man använder när man försöker anfalla eller hindra ett anfall. Då skjuter man jättemycket raket.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Massa små raketer. Precis som i Syrien. Men det kändes aldrig ganska säkert, för att en raket har en väldigt liten sprängkraft. En raket dödar dig om du står inom 2-3 meter. Och så skjuter man en helvetes massa raketer. Det är ju bom, 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 bom.
Men om du...
Ja, det är ett väldigt distinkt ljud. Men så länge du är inomhus så är du ganska säker ändå. Det ska ju liksom flyga in en precis genom fönstret och träffa precis bredvid dig för att du ska dö. Och sen åkte jag till Donbass och där var det en hel del tyngre artilleri. För där körde vi fram hela vägen till fronten för att hämta folk.
Mm.
Och så fick man gömma sig i någon grop och så hörde man hur det visslade över huvudena med artilleri. Men det landade aldrig... Ja, det närmsta var väl så här 300-400 meter ifrån. Liksom. Det var ju området, men aldrig direkt på mig. Så jag kände mig ganska säker. Det var en gång som vi var ute och körde ambulans. Det finns en väg, jag tror den heter H20, tror jag. Det är en väg som går så här, från söder till norr mellan Donetsk och Luhansk. Som en massa logistiktransporter kör på. Vi körde med vår ambulans väldigt ofta. Och den visste vi att ryssarna tittade på. De hade spaningstrupper som låg och tittade på det här stället. Och när de såg högvärdesmål så kallade de in artilleri just på transporterna. Så när man körde på vägen så var det ju hål i vägen lite överallt och granater och raketer och så här, splitter. Och de körde ju varje dag och sopade av allt splitter från vägarna så att man inte skulle få punka Ukraina nu. Och där körde vi en dag. Och då såg vi en rysk soldat i en buske med en kikare så här. Han stod och tittade en kikare på oss. Och vår förare sa, ja, han stod rakt upp med en kikare. 600-700 meter kanske, något sånt. Han stod upp och tittade på oss med en kikare.
Men det är inte din vapen att bara skjuta honom?
Vi var ute med en ambulans. Så, ja, liksom, så. En kalashnikov, ska jag skjuta någon på liksom 600 meter med en kalashnikov? Det är inte realistiskt. Så vi körde ju bara. Och några sekunder senare så började det smälla runt om oss. Men som tur är så är inte ryssarna jättebra på att skjuta heller. De är inte pricksäkra om vi säger så. Nej, men sagt, de var ganska roliga på att skjuta artilleri. De hade skjutit på den här vägen i 8 år i sträck hade folk berättat för oss. Men de träffade dem inom 40, 50, 60 meter och sånt. Så vi körde bara, vi bara körde som in i helvete helt enkelt, gasade. Efter det så var vi i en by inne i den här fickan då. Precis när ryssarna höll på att försöka anfalla och stänga fickan. De körde liksom från norr och söder samtidigt från Izium och sen från söder. De försökte stänga av hela grejen. De misslyckades ju som tur är, men vi var inne i den fickan då och då blev vi utsatta för flyganfall. Då var det två jetflyg som flög över byn. Jag tror närmsta bomben träffade väl 50 meter bort ungefär. Det var så pass att jag låg ner så här. Vi var ute på en äng och åt lunch liksom. Så jag låg ner. Men min doktor, han satt så här på rumpan upprätt. Ja, jag låg med händerna bakom huvudet och tittade upp på himlen liksom och njöt av det fina vädret och den goda maten. Och bredvid mig så sitter läkaren i min ambulans på rumpan och snackar med mig om, ja, jag vet inte vad vi pratar om, något skit förmodligen. Och så flyger jetplan över oss och jag pressar mig mot marken för att jag är militär liksom. Jag vet att när man hör jetmotorer i luften då pressar man sig ner på marken och så hoppas man på att man ska dö. Min läkare, han är ju civilist, han har ingen militär utbildning alls, han var ju 24-25 liksom. Så jag pressar mig mot marken och det smäller som in i helvete. Och det var så pass nära så att min läkare då, han fick ju hörselbortfall. Han fick ut ett vinande i öronen liksom, och så, efter det här. Så han kunde inte höra på någon gång. Nej, han var ukrainsk. Han var ukrainare. Så det var ju ganska nära. Det var ju 50 meter ifrån ungefär. Men det värsta det var nog när jag var utanför Kharkiv. För att då var vi i samma by som det ukrainska artilleriet var. Så i vår by så sköt ukrainarna på ryssarna med sina artilleripjäser varje dag. För Kharkiv föll ju aldrig, utan det var ju... Nej. De var precis utanför Kharkiv. Och under sommaren så tryckte de bort ryssarna. Så att ryssarna blev...
Kharkiv de mest vill ha. Och det är där Lenin placerad industri.
Ja.
För man vill inte ha sovjetisk industri för nära väst.
Ja, nej, men Kharkiv är ju en otroligt viktig industriastat. Men sagt, de var väldigt nära Kharkiv. Men under tidig sommar då så tryckte Ukraina bort dem från Kharkiv och skapade lite säkerhet runt omkring. Och då var jag med då som sjukvårdare. Och då var ju förlagd i en by som heter Peremoha, som är öster om Kharkiv. Och där så hade de artilleriet, det ukrainska artilleriet, i samma by som vi var. Så ukrainarna sköt ut från byn. Och man vill ju gärna döda fiendens artilleri. Man vill ju få fienden att sluta skjuta. Det är ju ganska naturligt. Så då körde ju de ryska styrkorna med drönare över oss. Försökte hitta artilleriet så bombade de byn varje dag då. Och då sköt de med tunga artilleripjäser. 152 till liksom 200 mm granater. Sådana som om du träffar ditt hus så är det skitsamma om du är i källaren. Du kommer dö. Och de bombade varje dag och man fick gömma sig i källaren och sitta och ta skydd liksom. Och det var ju bara slumpen. Träffar de huset du sitter i så dör du. Punkt slut. Vi hade grannar 30 meter bort som blev bombade och döda. Civila som bodde kvar i byn som bara blev träffade av slumpen.
Känner ni inte rädsla? Pratar ni om rädsla och sånt?
Det där är ett väldigt komplicerat ämne. Jag har träffat tre typer av människor här kan man säga. Gällande rädsla. Den första typen av människor, en liten grupp, det är de som så fort de blir utsatta för rädsla eller för trauma så förlorar de kontrollen. De blir jätterädda, de blir jätteledsna, de tappar kontrollen av sig själva. Och de kan inte ens fungera i fronten. Jag har träffat ett par sådana. De måste man skicka hem. De kan inte ens vara på fronten. De kan inte göra någon form av arbete. De måste åka hem och göra någonting annat. De är bara här i vägen. De blir bara jobbiga. Den stora massan, det är de som man märker att de blir påverkade. Man märker att de känner av det. Man märker att de blir nervösa. Men de kan kontrollera sig själva. De kan begrava sina känslor och hantera dem tills vidare. Men jag är rädd för att de kommer ha problem efter kriget. Jag är
posttraumatisk stress.
Ja, absolut. Jag tror att många av dem kommer ha posttraumatisk stress. De kommer att tänka tillbaka. De kommer att känna den kumulativa stressen som de upplevde upp fronten. Och känna att det här var inte okej. Okay. Min kropp klarar inte av det här. Mitt psyke klarar inte av det här. Och det skulle jag säga är nog de allra flesta i krig. Att de kan klara av det. De allra flesta människor klarar av att kriga. Men hur mår de när de kommer hem? Det är den stora massan i mitten. Och sen finns det extremen på den andra sidan. Det är de som inte känner rädsla. De som kan fungera ändå. De som stänger av känslorna och fokuserar på uppgiften. Det är en lika liten andel som de som flippar ut totalt. Men det blir inte det positiva. Det finns vissa människor som kan i en professionell situation, i en påfrestad psykologisk situation, ska man bara stänga av. Att jag har mitt personliga och jag har mitt privat eller mitt professionella. Jag har privat och professionellt. Precis, och jag har jobbat i sjukvården. Och där visste jag att det är klart folk kommer dö på akuten. Och det är jättesorgligt, men jag kan ju inte ta åt mig av att jag ser en människa dö. Blir jag ledsen för varje människa jag ser dö, så kommer jag ju må jättedåligt. Det funkar ju inte. Jag måste ha en vägg mellan mig själv och mitt arbete. Jag måste kunna må bra i mig själv och mitt personliga jobb. Och sen måste jag kunna fungera effektivt på arbetet. Och de flesta frivilliga som är kvar idag, det är den typen av människor som kan, de kan särskilja sig själv från det de ser. De kan säga att ja, men, det här är jobbet, det här är döda människor, det här är krig, det här är strid. Jag frånkopplar mig från det och låter inte det påverka mig som person. Utan jag pausar det liksom.
Men var striderna som ryssarna gjort sedan andra världskriget eller redan innan? Bomba på Martin Ryd? Var det liksom, det var inte skjuta eller något så?
Jag har ju studerat, eftersom jag var på Försvarshögskolan och studerade officer, så har jag läst en del om just rysk doktrin och hur de strider och så här. Det var precis som vi hade väntat oss. Och det var precis på samma sätt som de har stridit sedan andra världskriget. Att man skjuter på som in i helvete med artilleri. Sen kör man fram med stridsvagnarna och skjuter man som in i helvete med stridsvagnarna. Och sen rycker man fram och är det någon som överlever så krigar man lite. Men oftast så hoppas man på att fienden bara sticker. Eller på att de dör allihopa. Att man bombar dem tills de dör helt enkelt. Eller tills fienden säger att jag orkar inte vara här längre, vi sticker. Så det var ju otroligt mycket artilleri varje dag, hela dagen. Så det var precis som böckerna beskrev det. Precis som utbildningen sa till mig att slå. Ner till minsta detalj nästan.
För samtidigt har ju Ryssland förlorat så mycket. Liksom. Man har ju skjutit ner deras pansarvagnar mycket av Gustavs.
Ja. Den stora skillnaden var ju att den ryska doktrinen, alltså den ryska strategin. Den är ju grundad i Sovjet. På att de ska ha oändligt mycket materiel och oändligt mycket stridsvagnar och väldigt duktiga soldater. Men så är det ju Ukraina också. Nu har jag utbildat soldater i, jag har inte varit på fronten, kanske 2,5 månader och utbildat soldater istället. Och de bästa soldaterna, det är de som utbildas i Sovjet. De bästa soldaterna, de är mer än 50 år gamla. De hade värnplikten i Sovjet. Och så har de inte gjort någonting militärt på liksom 30 år. Och nu så utbildar jag dem. Och de var ganska duktiga. De är inte som svenska moderna soldater, absolut. Men de har disciplin och de vet hur vapnet fungerar. De kan skjuta. Så att de hade ändå en viss nivå i Sovjet av utbildning och materiel och prylar och raket och allting. Men sen dess har det bara blivit sämre. Så de har kvar samma strategi, men allting är sämre. Varenda soldat är sämre, varenda stridsvagn är sämre.
Och de har som slutat rutsen.
Precis, och de, när de skjuter raketer så är det otroligt många blindgångare. Det är ju så otroligt många granater och raketer som bara träffar marken och sitter kvar.
Ja, för de här iranska drönarna, det skjuter de bara ner med k-pister. Med Kalashnikovs, vad gör jag?
Ja. Vi var i en by i Rivne Oblast där vi utbildar just nu. Och där sköt lokalförsvarsstyrkorna ner 3 stycken drönare på någon minut. Liksom. Det är, så att de strider som om de vore i Sovjet, fast de är sämre än Sovjet. De har inte alla prylar och all utbildning som Sovjet hade. Och därför funkar det inte. Så de skjuter som in i helvete, de bombar som in i helvete och sen funkar det inte.
Jag måste komma tillbaka till din situation där och vad du gjorde efter mars. Jag bara blir nyfiken från situationen nu, för folk, vissa befarar som jag när jag har liksom släktingar och sådär, att det ska komma ett bombanfall, för de säger att de vill terrorisera stan inför vintern.
Ja, de
kommer den eller kommer inte? Har de ens i min tanke? De har ju fan helt
likadant. Ja, men de har ju en hel del robotar. Men de har ju börjat få slut på robotar och börjat köpa...
Ja, de måste ha flygvapen i sådana fall. Men det är ju för dyrt för dem att mista och skjutas ner.
Precis, därför har de ju börjat med iranska drönare nu. Jag måste ju först säga att jag är lekman i det här. Jag är inte en militär strateg. Liksom. Jag är jätteduktig på att skjuta och rädda liv och så här. Men jag är här nere. Men så som det ser ut nu så ser det ut som att de bombar ju hela tiden i Kiev. Men det är ju för att strypa den elektriska infrastrukturen och vatteninfrastrukturen.
Ja, de kör elen, eller hur?
Precis.
Jag kände en tryckvåg i morse faktiskt när jag vaknade från någonting.
Men det är ju som sagt här. Så här var det ju inte för, liksom för ett halvår sedan. Då hade vi ju el varje dag här. Så de har ju ändrat strategi från att bomba folk och militära mål till att bomba infrastruktur. I något hopp om att folk ska ge upp liksom, för att de inte har vatten och el. Det kommer ju aldrig hända liksom.
Nej, samtidigt som alla nere på Dynamo Kiev ska få hela dieselaggregat.
Ja, alltså, det här gör ju bara folk arga liksom. Så det ja men de bombar ju hela tiden, men det är just det att de försöker slå mot infrastrukturen. De försöker göra det jobbigt att bo i Kiev, jobbigt att bo i alla stora städer.
Men vad känner du då? Jag känner så här, det är ju mycket mer levande. Allt är normalt nu. Rydlar, alkohol, allt är normalt nu. Mot hur du var tryckt i mars.
Ja, jo. Ja, det här stället är ju lite mer lugnare kan man ju säga. Mars var det ju jävla fest där dygnet runt. Men...
Jo, förvisso, men ändå.
Ja, men stan i sig. Ja,
men det är om man tar stan i hela.
Ja, men det är ju så att folk... Visst, det är ju skitjobbigt att det inte finns el och att det är dåligt med vattentryck och så här, men... Det enda det gör det är att göra ukrainare arga. Or, what do you say, Vlad? Like, do you think the Ukrainians will be frightened by bombing electrical grids?
No,
everyone is just angry.
Yeah, just angry and willing to fight.
Exactly.
Right? And more.
Exactly. Like,
it's like before you had like you hated Russia 2 times per day, but now you hate it like 24 hours straight.
Exactly.
Yeah.
Ja, precis. Så att terrorbombningar funkar ju inte.
Nej.
Det är ju bara att titta på London under andra världskriget. Det bombades ju otroligt. Men det gjorde ju inte folk rädda, det gjorde ju folk arga.
Precis.
Så visst, det kommer frysa ihjäl människor i Kiev. Det är jättehemskt. Gamla människor kommer dö.
Tror du att det kan bli sila?
Det tror jag absolut.
Alltså,
har man inte värme, kan man inte elda, får man inte vinterutrustning, vintersovsäckar. Det är ju som, ja men det kommer du ihåg, när Putin skruvar av gasen till Polen och så här. I början av 2000-talet. Det dog ju folk, det är klart det dog folk, för de kan inte värma sina hem. Samma sak kommer hända här, folk kommer dö för att de inte har värme. Men det kommer ju bara göra folk ännu argare. Det är ju inte någon en jävel som kommer ge upp.
Sorry for interruption, but now in Ukraine we have this super popular saying, like, even without light we can see that you are still assholes.
Yeah, exactly. Yeah, like, I don't think intimidation will ever work. Like, has it ever worked? People just become angry if you bomb them. People don't give up because you bomb them.
No, that's true. But what happened? Men vad hände med dig där med fronten? Du var sjukvårdare då, och då fick du då antar att du fick ta emot skadade också då, som
transfer. Absolut. Exakt. Vi var i...
Var det första gången i ditt liv du fick hålla på med sånt? Du har jobbat
på akutmottagning. Så...
Men ändå, skottskador, granater.
Ja, jag har fått lite skottskador och sånt innan på akuten. Det är ändå så här. Men det var ju mycket mer, absolut. Mycket större volym, mycket mer traumatiska skador. Men det kändes ändå som att jag var förberedd. För jag hade gått all den här militära utbildningen. Jag har jobbat på akutmottagning. Jag har sett folk dö, jag har sett folk skadade. Det kändes tryggt. Det kändes som att så fort det kom in en skada så kunde jag stänga av mina känslor. Jag kunde börja jobba. Och jag kunde liksom göra allt det jag visste att jag skulle göra och bara göra det. Så jag var där i 2,5-3 veckor kanske, medan de studerade Irpin. Och sen tillbaka. Och sen efter det så åkte jag till Donbass. Mm. Och det var... har du koll på hur fronten utvecklade sig i april i Donbass? Mm. Det var ju som en...
Jag var ju här, jag drog 10 april tror jag.
Ja, men precis. Det var ju en ficka mellan Luhansk.
Och var det då. Mm.
Ja, det var ju en ficka mellan Luhansk.
Jag tror tre kvinnor ut ur Luhansk.
Mm. Perfekt. Ja, men det var ju liksom en bubbla i fronten mellan Donetsk och Luhansk. Och jag var i den södra sidan när ryssarna försökte klippa av den. Och där körde vi mycket ambulans på fronten. Jag var där med kanske 3 veckor igen. Kom tillbaka till Kiev. Sen efter det så åkte jag till Kharkiv. När vi gjorde... Det var ett stort motanfall. För de var ju väldigt nära Kharkiv. Och så var det ett stort motanfall österut för att driva ut dem till en flod. Där var jag i en månad ungefär.
Stred då?
Nej, då var jag sjukvårdare. Alltid sjukvårdare.
Du har inte stridit att ha skjutit på dem?
Nej, jag har blivit skjuten på. Jag har blivit bombad. Jag har blivit flygbombad, artilleri. Men jag är sjukvårdare så jag flyr.
Men hade du själv vapen då? Så att du
var absolut. För att hospitaler, de har funnits sedan 2014. Och 2014 så var de Röda Korset märkta. De hade civila ambulanser, de hade inga vapen, ingenting, utan de körde så här: här är vi en ambulans. Vi följer krigets lagar. Skjut inte på oss. Ja, ryssarna sköt ju såklart på.
Det är och, samma folks journalister.
Precis.
Att det står press på din skottsäkra, det är värre för dig.
Ja, det är ju en måltala. Så de hospitaler märkte ju direkt att fienden bryr sig inte om krigets regler. Så de började grönmåla ambulanser. De började ge kroppsskydd till alla. De började ge vapen till alla. Så att alla hospitaler idag är kombatanter. Vi räknas inte som Röda Korset märkta. Vi är beväpnade, vi vill ju strida. För att vi vet att ryssen skiter i vilket. De kommer försöka döda oss. Och de gör det. De skjuter uppenbarligen och utpekande på våra ambulanser om de ser dem.
Och det är för alltså, alla. Vill du inte ha dem typ vita? Liksom.
Nej, absolut. Inte. Jag menar, vår bataljonschef, Jana Sinkvich, hon är ju parlamentsledamot nu till exempel. Hon sitter ju i rullstol för att hon jobbade i ambulans och blev träffad av fienden. Så hon vet mer än många andra att ryssen skiter fullständigt i krigets lagar. Ett stort rött kors, det är en måltal att sikta på. Vad ska vi säga, sen som sagt, då var jag Kharkiv. I Kharkiv var jag då maj-juni kanske. Sen åkte jag tillbaka och sen åkte jag till Donbass igen. Då var jag på exakt samma ställe som jag var innan, bara 2 månader senare. Så var jag där i en månad, samma som i Kharkiv. Kom tillbaka och sen dess har jag utbildat i ungefär 2 månader nu. Och förhoppningsvis så ska jag tillbaka till fronten snart. Jag hoppas på det.
Okej, hur länge? Ja, för du, när var det här sist innan?
I Kiev eller?
Nej, men i Ukraina överhuvudtaget.
Nej, jag har varit i Ukraina hela tiden. Jag har varit i Ukraina konstant sedan mars.
Okej, jag tror du kom idag typ från att åka i våren.
Nej, vi var i...
Att du haft en break i Sverige?
Nej, det finns inte. Jag är illegal invandrare nu. Mitt visa har ju gått ut.
Okay.
3 månader. Man får vara här...
Men har du inte sökt en helt visa? Kan man ju också få...
Jag håller på med det. Jag har lite ukrainska sponsorer, frivilliga, som hjälper mig med pappersarbetet. För att jag är lite i en gråzon. Att jag är med frivilligarmén, så jag har papper på det. Och jag kan visa det i alla checkpoints och så här. Och alla köper det. Men juridiskt sett så har frivilligarmén inte tillstånd att dela ut uppehållstillstånd.
Okej.
Ja, det är inga utlänningar som är med.
Så det kan bli trubbel om du drar ut också.
Precis. Om jag drar ut så de kommer förmodligen släppa in mig. För jag har papper på mobilen att jag är med och alla vet vilka hospitaler ser. De är ganska kända i Ukraina.
Ah.
Det finns reklamskyltar i hela Kiev liksom donerat till hospitaler. Så.
Ah.
Och som sagt, bataljonschefen är med i parlamentet liksom. Så, här. Så att jag är ganska säker på att de har släppt in mig, men juridiskt sett så hade jag inte varit välkommen igen.
Mm.
Så jag har undvikit det. För jag vill inte träffa den där, du vet, den där enda gränsvakten som följer lagen till punkt och pricka.
Liksom. Men dina pengar då är från donatorer?
Ja. 100%.
Svenska donatorer eller?
Bara svenska. Bara svenska.
Och det går genom Swish?
Inte nu längre. Mitt Swish blir avstängt.
Vad sa du?
Mitt Swish blir avstängt.
Jag vet, svenska banker.
Ja, för att jag gick från att...
Jag var ju småsparare.
Ja, men jag hade ju en ganska normal Swish. En ganska... Så här, jag swishade vänner lite hit och dit liksom. Och sen åkte jag hit och så drog jag in 1,9 miljoner kronor. För kanske 4 månader ungefär. Och det var ju högst suspekt, tyckte Swedbank. Vilket jag förstår. Liksom, det är ju en ganska, ganska radikal förändring i liksom mina ekonomiska vanor.
Skatta för Swish?
Det är ju privata gåvor. Och ja, de får ingenting tillbaka från mig. Så det är ingen form av utbyte. Det är bara gåvor. Och gåvorskatten är ju som tur är avfärdad sedan länge. Men de tyckte att det såg ut väldigt mycket som penningtvätt. Så de stängde av min Swish. Och jag har inte kunnat bestrida det. Så det var Swish väldigt länge. Men nu får jag ta emot donationer via PayPal och via banköverföring helt enkelt.
Vad ska hjälpa dig? Hur kan folk ge
pengar? På mina sociala medier så har jag mina bankdetaljer. Precis. Där har jag bankdetaljer och PayPal-detaljer också. Och de pengarna går till 1000 orsaker. Du såg ju vraket som jag skickade bild på. Den bilen kommer ju behöva repareras. Resor, bussen hit, bränsle varje dag. Det är ju 1000 utgifter. Och vi håller på med en del projekt också genom andra som hjälper mig hemma i Sverige. Nu till exempel så är det några yrkesmilitärer som har börjat en insamling för att göra sjukvårdsväskor. För att väldigt mycket av sjukvårdsväskor, väldigt mycket av prylarna här är ju ganska dåliga. Det är antingen importerad Kina-kopia eller lokalproducerad ukrainsk kopia. Men så det är några svenskar nu som har startat en kampanj idag för att samla in pengar för att köpa sjukvårdsväskor fyllda med bra sjukvårdsprylar, så skickar de ner dem till hospitaler, till min bataljon. Så det finns många sätt att hjälpa.
Med fronter och sådär. Vad har du varit med vid Mariupol och Kherson också?
Nej, ingenting i Kherson.
Nej.
Ingenting.
Det känns befriat, verkar ju köra.
Ja, det verkar ganska bra där. Mina gamla kollegor är där just nu. Tack, för att jag för ungefär 2 månader...
Min kollegor är svenskar också.
En svensk är det. De flesta har åkt hem för att folk har ju familjeliv och planer med livet och så här. Men det är en svensk medborgare där nu. Finns på Instagram också. Han är helt öppen med namn och sånt om du vill prata med honom. Men sagt, jag började utbilda för ungefär 2 månader sedan. Och det var ju precis innan Kherson offensiven, så jag har inte varit med på den alls. Men
Mariupol, var du varit med där?
Nej.
Som tur var.
Ja. Nej, då var jag i Donbass. Så det. Det slapp jag. Alltså i Donbass så är det ju... Det är väldigt många små byar i hela Donbass. Där de har liksom befästningar.
Är det som när vi ser...
Precis. Precis, man har en by, man gräver en massa hål och så sitter man där och skjuter en jävla massa. Och mellan dem, i byarna så sätter man mer kvalificerade trupper. Folk med militär utbildning. Reservister eller professionella. Sen mellan byarna så sätter man territorial försvarsstyrkor, de kallas TDF. Territorial Defense Forces. Så det är en lång frontlinje genom hela skiten.
Förstod du som... Du har haft det är först efter liksom Balkankriget nästan du har. Och då hade du, i och för sig ryssarna under andra världskriget mer än nassarna. Att du använder våldtäkter som systematiskt folkmord och såna här grejer. Att du, men framförallt var det under Balkankriget. Mm. Som jag skriver om i boken. Och här i Butcha fick vi reda på att, och IS också, du våldtar pojkar. Och det finns inga gränser. Du våldtar pojkar, barn, pensionärer, kvinnor,
allting.
Att det var så jävligt. Förstod du att det skulle bli så?
Ja, jag var ganska säker på det.
Det var först du butchade.
Ja,
jag hade också kunnat se bilderna från journalister på döda händer.
Ja, jag var inte i Butcha själv. Jag var i Irpin och sen efter Irpin fick jag vila. Och sen fick jag åka till Donbass direkt. Och så jag missade Butcha, men tre av de andra svenskarna åkte till Butcha och skickade ju bilder och var ju där och hjälpte till. Och det var ju massgravar och våldtäktsoffer överallt. Och jag blev inte förvånad tyvärr. Så, tittar man på hur de har betett sig i Tjetjenien speciellt. När de tycker att de äger ett ställe så beter de sig på ett sätt som är helt horribelt. De gör exakt vad som helst, vad de vill. Jag har ju läst intervjuer med ryska soldater från Tjetjenien som har tjänstgjort i Tjetjenien. Mm. Hur de behandlar folk och hur de... bara hur de mördar urskillningslöst och hur de behandlar kvinnor.
Mm.
Och det, ja. Alltså, tyvärr var det ungefär vad jag väntade mig. Det. Så jag blev inte förvånad men besviken såklart.
Nej, precis. Jag var ju samma sak. Jag hade väntat, men jag hade ju hoppats att det inte skulle bli så.
Man hoppades ju på att nu var det ju stat mot stat, så då kanske de i alla fall skulle låtsas.
Liksom. Och de med hela världens blickar på sig.
Mm. Precis, ja, det sket de ju fullständigt. Men för de
i Sverige var det så jävla mycket också, särskilt på kulturvänster och sånt där jag kommer ifrån, som tog Putins försvar. Ni måste ha förståelse, krim har varit rysk, bla bla bla. Men nu förstod ju folk.
Ja, de visade ju verkligen sina kort, kan man ju säga. Vi kan säga så här, jag har ju varit på fronten, jag har tagit hand om skadade, jag har sett ukrainska soldater i deras värsta.
Ja.
Sagt, jag var ju i Donbass två gånger, sa jag. Jag var på ungefär samma frontavsnitt, så jag träffade samma enhet. Från att jag var där första gången till andra gången stod de 80% förluster. 80% av soldaterna som var där när jag var där första gången var inte där när jag var där två månader senare. De hade bara dött eller blivit skadade allihopa. Och de som var kvar, de hade ju enorma psykiska problem. De hade ju akuta stresssyndrom. Ja, det är ju så det är när man ser 80% av sina kamrater dö. Det är oundvikligt. Så jag har sett ukrainarna i deras värsta. När de har varit som svaga, som ensamma, som ledsnast. Liksom när de är i min ambulans eller en grop någonstans och jag hjälper dem. När de har all anledning i världen att ge upp, liksom, att släppa hoppet. Jag har aldrig hört en enda ukraina i någon enda tillfälle uttrycka någon sorts tvekan. Det finns inte. Varenda soldat jag har pratat med har varit i det här till slutet. Det har varit krig i 8 år. Och nu känner de att det är nu eller aldrig. Liksom, vi måste avsluta det här. Vi kan inte leva i skräck. Vi kan inte leva under liksom, Putins förtryck. Vi kan inte acceptera folkmord. Vi måste vinna. Till sista man så måste vi strida. Så de är okuliga. Jag har träffat soldater med alkoholproblem som super på fronten. Soldater med alkoholproblem. Som super bort sina problem och super för att alla deras vänner har dött. Men även där i den djupaste förtvivlan så uttrycker de inte tvivel. Utan de stannar kvar på fronten, de slåss. Jag har aldrig hört någon som har varit rädd. Jag har aldrig hört någon som har sagt att jag vill fan härifrån. Alla skadade jag haft, de har frågat när kan jag komma tillbaka? När kan jag fortsätta slåss? Så det ukrainska folket, de vet vad som gäller nu. Det är vinna eller försvinna. Det är ju vinna eller folkmord. Det finns ju inget alternativ. Det enda de behöver, det är vårt stöd från väst. De behöver vapen. De behöver vår produktionskapacitet. De behöver vårt ekonomiska stöd. Så länge de får det så kommer de aldrig någonsin ge upp.
Hur länge är du beredd att få?
Tills kriget är slut. Eller tills det blir ställningskrig igen, har jag sagt.
Ja.
Att bli det som det blev 2015-2016.
Precis. Så det var det. Ja, de bara låg.
Men precis, då, man ligger i skyttegravar, man skjuter lite grann, ingenting händer. Blir det det igen, då kommer jag nog åka hem. För att de behöver akut min hjälp just nu. För att de är inte dimensionerade för att ta hand om det här enorma kriget. De har inte personalen. Och därför behöver de utländsk hjälp. Men sätter de sig i skyttegravarna igen och skjuter liksom, och inte gör någonting, då kommer jag nog åka hem, förmodligen. Men annars så är det tills kriget är slut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.